10 april 1992. Valutgång vid parlamentsval i England.
Nu är klockan 7 och här börjar nyhetstimmen.
För när 613 valkretsar hade räknats så hade de konservativa fått 43% av rösterna. Labour hade fått 36% och Liberalerna 16%. De konservativa har fått 321 mandat och för att få egen majoritet så krävs det 326. Här i London.
Conservative and centralize the power of the state. Science and the arts will be neglected. The action necessary to safeguard the environment, to conserve energy and to improve transport.
Det är bara en halvtimme sedan förloraren i parlamentsvalet i Storbritannien igår, Labour-ledaren Neil Kinnock, framträdde i TV. Då kommer det inte att bli några förändringar i landet, inte när det gäller centralstyrningen, inte när det gäller arbetslösheten, inte när det gäller jämställdhetsfrågor, inte när det gäller undervisningen och inte när det gäller bostadsproblemen, sa Neil Kinnock. Men det är honom personligen som nederlaget, även om det var en framgång för hans parti. Ja, det är Neil Kinnock som valresultatet personligen kommer att drabba. Han har förnyat Labourpartiet, lyftat fram det som ett modernt västeuropeiskt socialdemokratiskt parti. Han har rensat ut det som har kallats stokvänstern. Men något tack för sitt arbete har han inte fått. Hans popularitet räckte inte till. Rädslan för det gamla Labourpartiet fanns kvar och oron för facket och partiets sätt att handskas med pengar och skattehöjningar. Ja, oron fanns kvar bland väljarna. Och det är mycket som skulle tyda på att Neil Kinnock inte stannar länge kvar på partiledarposten. Det finns fler efterträda kandidater. En av dem är skuggkabinettets finansminister John Smith, en skotte. John Major sitter kvar i Downing Street 10, premiärministerresidenset. Förhandlingarna om en ny regering inleds om några timmar och senare idag kommer sannolikt en uppmaning från drottningen om att Major ska sitta kvar. Den 6 maj öppnar drottningen parlamentet genom att läsa upp regeringsprogrammet som ska godkännas av parlamentet. Major har varit mycket försiktig med att avslöja någonting om sina framtidsplaner, så det är obekant om man på något sätt kommer att notera den kritik som har riktats mot hans företrädares och hans egen regeringspolitik. Om han kommer att i någon form tillmötesgå de skotska nationalisternas krav på självbestämmande eller liberaldemokraternas förhoppningar om valreform och övergång till proportionella val. Någonting som många observatörer här anser att på sikt skulle kunna avskaffa den starka politiska och ekonomiska polariseringen i Storbritannien. Till båda de här frågorna har John Major hittills sagt ett kategoriskt nej. Han anser att den skotska separatismen kan komma att splittra unionen och att proportionella val bara skapar politiskt köpslående och svaga regeringar. Men å andra sidan har nu Major egen makt att bestämma. Ingenting av det som han har ärvt från Margaret Thatcher finns kvar. Men samtidigt är hans majoritet i parlamentet liten och det antyder att ett nyval kan tänkas i framtiden. Marcus Ölander, London.
April 1992. Panamas diktator, eller före diktator, Noriega. Han är nu dömd i USA.
Panamas avsatte diktator Manuel Noriega, som sedan länge ju har stått inför rätta i USA, dömdes igår av en domstol i Miami för narkotikasmuggling.
Det var inget jubel på gatorna i Panama, men Panamas president Guillermo Endara sa att ett skamfyllt kapitel i Panamas historia nu var slut. Den 54-årige störtade diktatorn tog emot den amerikanska domstolens hårda domslut utan att röra en min. På 8 av 10 åtalspunkter fälldes Noriega. 70-talet vittnen, många av dem hans tidigare kumpaner, har vittnat under 7 månaders rättegång om hur Panama under Noriega förvandlades till ett genomgångsland för den colombianska Medellin-kartellens kokainsmuggling. Noriega fälldes för att han medverkat till att skeppa de illegala drogerna till USA och för att han tagit emot miljontals dollar i ersättning. President George Bush kallade domslutet en viktig seger för rättvisan. Noriegas försvarsadvokat sa att USA gjort sig skyldig till ett folkrättsligt övergrepp genom att agera som världspolis och invadera ett annat land och där arrestera landets ledare. USA invaderade Panama i december 1989. Ett av skälen var anklagelserna mot Noriega för knarksmuggling. 23 amerikanska soldater dog, flera hundra panamaner. Noriega tvingades ge upp. Han fördes till USA. Han har suttit häktad i Miami i över 2 år. Den slutliga domens innehåll blir offentlig i juli, men den kommer att lyda på livstid flera gånger om. Om president Bush gläds i Vita huset för att ha lyckats sätta fast en storsmugglare visar rapporter från olika källor, bland annat det amerikanska utrikesdepartementet, att i stort sett lika mycket knark passerar Panama nu som före gripandet av Noriega. Lars-Gunnar Erlandsson, Washington.
April 1992. Iran går till val.
Idag går omkring 30 miljoner iranier till val och det är det första parlamentsvalet efter Ayatollah Khomeinis död. Utgången blir avgörande för om presidenten Rafsanjani ska kunna fortsätta med sin öppning mot västvärlden och med en allmän uppmjukning av förhållandena i landet.
Husväggarna i Teheran är fullklistrade med valmanifest och bilder på de kandidater, män och kvinnor, som slåss om de 270 platserna i Irans viktiga parlament. Valkampanjen har förts med frenesi vid möten i moskéer och genom en hård debatt i tidningarna. Idag röstar 30 miljoner iranier över 15 år i vad som många kallar ett ödesval. Det är det första valet efter Ayatollah Khomeinis död och Hashemi Rafsanjanis tillträde som president. Rafsanjani ärvde ett parlament som dominerades av radikalerna, de som motsatte sig hans strävanden att öppna Iran mot väst och privatisera näringslivet. Hittills har Rafsanjani arbetat i hård motvind och de som röstar på presidentens linje idag hoppas att Rafsanjani ska få friare händer att genomföra sina reformer. Valkampanjen har förts mellan det radikala och det moderata lägret och striden har stått hårdast i 14 miljoner staden Teheran. Det säger Mohammed Bahanar, kandidat för den strömning som stöder president Rafsanjani.
دو کانون در تهران که مرکز کشور هست و یک نهم نمایندگان مجلس رو کرسی داره حوزه انتخابی تهران.
Motståndarsidan ser med oro hur Iran öppnar dörrarna mot omvärlden och uppmuntrar privata investeringar.
We must control it and control the economic process.
Genom sin tolk säger den radikale kandidaten Musa Villari att ekonomin måste kontrolleras och människors liv förbättras. Men när det gäller ett bättre liv är det istället Rafsanjanis öppna politik som en stor del av iranierna sätter sitt hopp till. De materiella förbättringarna blev inte vad iranierna hade väntat sig under revolutionens första decennium. Och nu betraktas Rafsanjani som mannen som kan vända utvecklingen. Dagens parlamentsval får utvisa om presidenten kommer att få ett medgörligare parlament och därmed större spelrum för sitt nytänkande. Titti Nylander, Teheran.
Tionde april 1992. Nu är det eftermiddag. England och det engelska valet.
I Sveriges Television och här i kanal 1 ska det bli aktuellt. John Major kvar på 10 Downing Street efter valsegen i engelska valet igår.
Ja, det konservativa partiet behåller alltså regeringsmakten i Storbritannien och parlamentsvalet blev en svår missräkning för arbetarpartiet Labour. Räkningen är ännu inte helt avslutad, men enligt de senaste rapporterna har de konservativa segrat i 336 valkretsar. Det är 10 fler än vad som behövs för egen majoritet i parlamentet.
Jubel och glädjescener utanför konservativa partihögkvarteret i natt. Efter en mycket jämn och oviss röstsammanräkning visade sig att de konservativa, tvärt emot alla opinionsundersökningar och prognoser, behåller egen majoritet. De konservativa kan nu regera Storbritannien en fjärde mandatperiod.
We won tonight a magnificent victory. A victory that many people thought was beyond our grasp, but one which the Conservative Party always believed was there for the taking.
Yeah. Well done, sir.
Oppositionen, Labour, gick framåt, men det räckte ändå inte till för att ta över regeringsmakten, och partiledaren Kinnock var mycket besviken i natt.
I feel dismay, sorrow, for so many people in our country who do not share this personal good fortune. They deserve better than they got. On the 9th of April 1992.
Också för Liberaldemokraterna gick det sämre än väntat, men partiledaren talade ändå om en väl genomförd valrörelse.
I think we have every reason to be very satisfied with the result given the position we started 2 years ago.
När så i gryningen förloraren Labourledaren kom hem till sin bostad, kom de oundvikliga frågorna om det blir partiledarbyte, om han ska avgå.
About your future, Mr. Kinnock.
It's going to be long and wonderful.
Allt medan segraren kunde återvända till premiärministerbostaden på Downing Street nummer 10. Han möttes av applåder från personalen. Bland hans första åtgärder blir nu att utse nya ministrar och ombilda den regering han i stort sett ärvde från Margaret Thatcher. Och på eftermiddagen sa han inför entusiastiska anhängare att hans mål är att sänka skatterna som ett sätt att få fart på ekonomin. Skinande glad efter beskedet att trots tillbakagång har han nu egen majoritet i parlamentet.
I'm absolutely delighted with the outcome of the general election. May I say firstly that I feel deeply honored to have been given the opportunity of continuing the work I've started in the last 16 months.
Mot slutet av valrörelsen var rollerna liksom ombytta. Det föreföll som om Neil Kinnock var premiärministern, strikt värdig som valstrategerna rekommenderat. Från möte till möte åkte han i en bil av den typ som brittiska premiärministrar brukar åka i, med polisaskort och blåljus. John Major vägrade å sin sida lyssna på de rådgivare som ville att han skulle uppträda enbart som statsman. Han plockade egenhändigt fram en låda att stå på, precis som politiska agitatorer förr i världen. Lådan tog han med sig från plats till plats. Väljarna fick möjlighet att betrakta Neil Kinnock som regeringschef och John Major som oppositionsledare. Och det såg inte så bra ut, för både Kinnock och Labour väntade därför en period av självrannsakan. Detsamma gäller opinionsundersökarna som in i det sista förutspådde att Labour skulle bli största parti. Hade de helt fel eller påverkade deras prognoser väljarna och förändrade förutsättningarna? Sedan förra valet har regeringspartiet förlorat en rad fyllnadsval, och opinionsundersökningarna visade att stora konservativa väljargrupper skulle ha gått över till Liberaldemokraterna. I valet igår fick regeringspartiet drygt 42% av rösterna, precis som i valet 1987. Och de tog tillbaka de flesta av de valkretsar de förlorat i fyllnadsvalen, vilket skulle kunna tyda på att de flesta, efter att ha markerat sitt missnöje, valde tryggheten och röstade som de brukat.
Major skrev autografer och skakade hand med hundratals hurrande människor, och i ett tal lovade han en satsning på utbildning och omskolning, och försäkrade också att sjukvården aldrig kommer att privatiseras så länge han är premiärminister.
We shall continue to build up and cherish the National Health Service. It will remain as it is now. It will not be privatized, not now, not at any stage while I'm in Downing Street.
Major fick också frågan vad han gjort av den sockerlåda som han använde som talarstol i valrörelsens slutskede.
Where is the soapbox, asked Adam? It is temporarily put to one side. As and when it's needed, out it will come.
Den är tillfälligt undanstoppad men ska fram igen när den behövs, sa han. Agitatorslådan anses nu allmänt vara orsaken till Majors sensationella valseger. Neil Kinnocks dagar som Labour-ledare verkar dock vara räknade. Ken Livingstone, en av de mest kända i Labours vänsterfalang, tror att Kinnock avgår inom ett år. Och parlamentsledamoten Dennis Skinner är ursinnig över att partiet övergivit klasskampen.
So let's get back to basics and let's represent our class. Let's talk about building houses. Let's talk about getting down the dole queues. Let's talk about taking on the bosses.
Låt oss representera vår klass och tala om att bygga hus, minska arbetslösheten och attackera bossarna, säger Dennis Skinner. Anders Lindqvist i London.
I Danmark så har sossarna problem. Här är en rapport den 10 april 1992.
Socialdemokraterna i Danmark skakas av en intern strid, den värsta i partiets 120-åriga historia, och allt tyder på ett maktskifte i partiledningen vid extrakongressen imorgon.
De danska socialdemokraterna förlorade regeringsmakten för 10 år sedan och har allt sedan dess stått utan reellt politiskt inflytande. Det skylls nu på partiledaren Svend Auken, trots att han förde partiet från 30-37% i det senaste valet. Auken anses vara en alltför dogmatisk vänsterman som försvårar samarbete över blockgränsen. Hans utmanare, viceordföranden Poul Nyrup Rasmussen, är mer pragmatisk och samarbetsinriktad. Och han skulle tillsammans med de borgerliga småpartierna kunna störta den konservativt ledda regeringen. Ordkriget mellan de båda kandidaterna har trappats upp snabbt och det verkar just nu som om utmanaren Nyrup Rasmussen har ett litet försprång bland de 563 ombuden vid morgondagens extrakongress i Vejle. Men den sittande ordföranden är bitter mot sin utmanare.
Jag menar att det är splittepartiet på det grundlag där är i ögonblicket, det är både taktiskt dåligt och det är mänskligt dåligt.
–12 april 1992. Valet i Iran igen.
Nu till Iran där de första resultaten från parlamentsvalen tyder på att president Rafsanjani har vunnit en jordskredsseger. Iranierna har gett sin pragmatiska president ett starkt förtroendevotum och därmed uttalat stöd för den inledda reformpolitiken.
Allt eftersom rösterna räknas kommer nu de första officiella valresultaten efter fredagens parlamentsval. Och allt pekar i en riktning. Iranierna har valt bort de hårdföra radikalerna och slutit upp bakom president Rafsanjanis reformpolitik. De första valresultaten är inte helt lättolkade eftersom Iran inte har partier i egentlig mening. Och många kandidater dessutom måste ställa upp i en andra valomgång för att få den majoritet som behövs. Men under valkampanjen har två block utkristalliserat sig och tendensen är redan klar. Det är Rafsanjanis läger som kommer att avgå med en rungande seger. Av de 30 topprankade kandidaterna i Teherans valkrets var till exempel 29 anhängare till Rafsanjani när de preliminära resultaten började komma nu på eftermiddagen. Utgången betyder att den islamska revolutionens hårdföra radikaler som vill isolera Iran från väst, att de själva nu är isolerade. Den pragmatiska presidenten Rafsanjani kan i snabbare takt öppna landet mot väst och reformera Irans krigshärjade ekonomi. Övergångsperioden är smärtsam för den vanliga iranien, men trots svårigheterna tycks väljarnas budskap vara att Rafsanjanis väg är den enda om Iran ska komma på fötter och livet blir bättre på längre sikt. Titti Nylander, Teheran.
Striderna i Nagorno-Karabach blir allt intensivare och allt hänsynslösare. Svensk TV har visat bilder som det är kanske lika bra att man inte ser. Det är lika bra att man bara hör talas om dem. Det är den 12 april 1992.
Helgens strider i Nagorno-Karabach i Azerbaijan har krävt ett hundratal dödsoffer enligt nyhetsbyrån i Tartas. Tusentals personer har därmed dött under 4 års strider där. Och vi har ofta sett bilder från området, bilder av lidande och förödelse, men vissa av dem griper tag och är tydligare än andra. Idag har vi nåtts av just sådana bilder. Bilder som visar barnens och de civilas utsatthet i krig. Vi har valt att visa dem eftersom vi själva blev så illa berörda. Men vi vill varna, de är delvis mycket obehagliga.
Byn Tagavart i Nagorno-Karabach igår eftermiddag. Azerbaijans artilleri anfaller. Byn 600 invånare får söka det skydd de kan längs bergsidorna. Men alla har inte turen att komma undan. Hans 5 barn är skadade. Uppgifterna om antalet döda och skadade i det här kriget varierar mellan 1500 och 15 000. De allra flesta vanliga bybor som i Tagavart som har råkat komma i vägen för striderna. Formellt råder här vapenvila. Men enligt armeniska uppgifter angrips inte bara Tagavart utan många andra liknande småbyar i Nagorno-Karabach. Soldater älskar att visa upp sig, osårbara med sina vapen och långt från det lidande de skapar. De kristna armenierna i Nagorno-Karabach kämpar för självständighet från det muslimska Azerbaijan. Men vem kan förklara för barnen i Tagavart och de andra byarna det omänskliga lidande som de nu tvingas utstå?
Ja, Thomas Hammarberg, Röda Korset. När man ser de här bilderna så blir man naturligtvis dels förtvivlad och dels gripsam av ett intensivt begär av att göra någonting. Vad kan vi göra?
Man måste inse att det här är ett verk av politiker. Det är en hård konflikt mellan de här två folkgrupperna. Och jag tror inte att man kan rädda barnen egentligen utan att man får ett slut på de här striderna. Det är precis sådana här strider som drabbar barn och civila särskilt hårt. Och jag tror det är dags nu att omvärlden säger ifrån att man kan inte acceptera den här typen av hänsynslösa kränkningar av internationella regler.
Nej. Det finns alltså inget direkt hjälp. Vi kan inte skicka pengar eller stödja någon organisation som finns där för att hjälpa de här barnen.
Ja, det är oerhört svårt i sånt här läge att hjälpa humanitärt i det här läget. Det kommer säkert att bli öppningar om det blir fred för ett långsiktigt arbete att rehabilitera hela det här området på bägge sidor. Och där kommer frivilliga insatser och statliga FN-insatser att vara viktiga. Men vad som det nu handlar om det är att få slut på de här striderna.
Mm. Och den här typen av urskillningslösa angrepp mot civila, det strider alltså mot alla internationella överenskommelser och all internationell rätt.
Ja, det gör det. FNs barnkonvention talar ju om att särskilt barn ska skyddas som en del av civilbefolkningen i de metoder som de stridande använder. Nu är både Azerbaijan och Armenien medlemmar av Förenta Nationerna och därmed är de bundna vid de internationella regler som gäller. Och det måste nu påpekas.
Men vad vi kan göra det är alltså att vända oss till våra politiker och kräva att de pressar på.
Ja.
Gör den svenska regeringen det just nu?
Ja, det görs en del, framförallt inom det här Helsingfors-samarbetet så har det gjorts en del försök att medla fred där det finns en svensk diplomat med. Och man gör också vissa trevare på FN, men enligt vår mening som arbetar på den humanitära frivilliga sidan så görs det för lite. Och vi tycker nu att bland annat den svenska regeringen med en annan kraft bör ta upp den här frågan med de ansvariga både Azerbaijan och Armenien.
Och det är det vi kan kräva, det är det vi kan göra just nu.
Det är det vi bör göra.
April 1992 i gamla jugoslaviska republiken Bosnien-Herzegovina. Där rasar också inbördesstrider. Och även där är grymheten stor, liksom i Nagorno-Karabach.
Vi ska gå vidare. Allt fler flyr nu undan striderna i Bosnien-Herzegovina. I tusental försöker flyktingarna lämna Sarajevo allt eftersom kriget rycker närmare. Men det blir också allt svårare att fly. Broar sprängs och flyktvägarna blir allt färre och hoppet står nu till en överenskommelse om eldupphör som ska träda i kraft vid midnatt.
Den federala arméns röda stjärna på resterna av ett nedskjutet stridsplan.
That's the rest from terrorist airplane. Terrorist Red Star. We shot him.
Den serbiska sidan satte in flyg i morse mot två städer i södra delen av Bosnien-Herzegovina och ett plan sköts ner. Men trots triumf över fiendens förlust är det ändå den serbledda armén och serbisk milis som har avancerat under de senaste dagarnas strider. Motståndarna, kroater och Bosniens muslimer, väljer nu att fly. De är rädda för att deras krig ska bli lika blodigt som det vi sett tidigare i andra delar av det forna Jugoslavien. Ännu räknas de döda i Bosnien-Herzegovina bara i hundratal. Men flyktvägarna blir allt färre. I natt förstördes den här viktiga bron över floden Neretva med stopp för trafiken från Sarajevo västerut mot kusten som följd. Och vid Sarajevos busstation hade flera tusen samlats idag. Några busslaster flyktingar kom iväg, men de flesta fick återvända hem med sitt bagage. I det här spända läget kom ändå ett positivt besked nu under eftermiddagen. De stridande parterna har enats om eldupphör. Det ska träda i kraft om några timmar vid midnatt.
Och dessutom enades parterna om att förhandla vidare mot målet att dela upp Bosnien och Herzegovina i tre självstyrande delar för de tre olika folkgrupperna där, serber, kroater och muslimer. Och Israel förbereder nu en evakuering av Jugoslaviens omkring 5500 judar om striderna förvärras ytterligare. En representant för den israeliska invandringsmyndigheten, judiska agenturen, har skickats till Belgrad för att hjälpa de 150 judar som flydde från Sarajevo igår tillsammans med tusentals andra bosnier.
April 1992. Frankrike. President Mitterrand har vissa inrikespolitiska problem.
Frankrikes president Mitterrand uppmanade igår kväll i en känslomättad vädjan de franska politikerna att godkänna de europeiska unionsplanerna från toppmötet i Maastricht. Samtidigt framkom det att Mitterrand hoppas kunna använda Europapolitiken till att återta det politiska initiativet efter de många bakslagen den senaste tiden.
C'est un projet de la France, mais je veux, mon discours sera bref. Je veux simplement vous dire, j'aimerais que la discussion s'organise sur ce point. C'est un projet pour la France.
Europaunionen är fransk politik och det är en politik för Frankrike, sa Mitterrand när han igår kväll utfrågades i radio och tv av en grupp journalister i Elysée-palatset i Paris. EG har gett Frankrike fred och nu ska unionsplanerna fördjupas av presidenten som framträdde för massmedia för första gången sedan hans socialistparti led ett svidande nederlag i regionalvalen och sedan regeringen ombildades. Den franska författningsdomstolen har förklarat att en del punkter i Maastricht-avtalet strider mot den franska författningen. Det gäller bland annat rösträtt åt andra EG-medborgare i franska lokalval, det gäller valutaunionen. Nu tänker Mitterrand låta parlamentet rösta om att ändra författningen. Bara om hans förslag inte får den nödvändiga 3/5-majoriteten tänker Mitterrand låta frågan gå vidare till folkomröstning. Och för de kritiker av unionsfördraget som finns också i Frankrike slog Mitterrand fast att fördraget måste antas som det är. Det går inte att omförhandla eller försena. Och därmed sätter han inte minst kritikerna inom det borgerliga lägret i ett dilemma. De har goda möjligheter att vinna regeringsmakten i nästa års parlamentsval, men skulle genom att torpedera Maastricht-avtalet nu hamna i en besvärlig situation i förhållande till andra EG-regeringar. Genom att rösta ja genom också sin motståndare Mitterrand en personlig framgång efter de många bakslagen den senaste tiden för presidenten och socialistpartiet. Mitterrand var i god form under utfrågningen. Han avslöjade inga tankar på att avgå innan hans 7-åriga ämbetsperiod utlöper 1995. Tvärtom sa han sig kunna tänka sig en ny period av samlevnad med en borgerlig regering efter nästa års parlamentsval, även om det inte var något som han önskade. Åren 86-88 hade ju Frankrike en socialistisk president men en borgerlig regering. Mitterrand påminner dock själv om att han är 75 år.
Rapporterade Jan-Olof Pettersson.
April 1992, Sverige. Regeringen sänker momsen men tar igen miljarderna på annat håll.
Det blir alltså en kraftig sänkning av momsen från årsskiftet och samtidigt höjs bland annat skatten på elektricitet och bensin. Willy Silberstein.
Den allmänna momsnivån sänks med 3 procentenheter från 25-22%. Däremot sänks inte den lägre momsnivån som gäller för mat och resor. Att sänka den allmänna momsnivån till 22% kostar statskassan minst 12 miljarder kronor. För ett par veckor sedan diskuterade regeringen att sänka den allmänna momsnivån med knappt 1 procentenhet. Men vissa i regeringen, inte minst Moderaterna, har velat gå längre. Dessutom skrev ju Moderaterna sig samman med Folkpartiet inför valet förra året om just att försöka få ner den allmänna momsnivån, och det med mer än vad som nu åstadkoms. I takt med att Sverige närmar sig EG skärps kraven på att vi närmar oss också de momsnivåer som finns inom gemenskapen, anser regeringen. Men samtidigt som momsen sänks kommer försämringar för hushållen. Elektriciteten blir dyrare med 1,3 öre per kilowattimme. Olja, bland annat villaoljan, går upp. Och priset på bensin stiger på grund av höjd skatt med 20 öre litern. Dessutom försämras schablonavdragen som Ekot kunnat berätta tidigare. De första 1000 kronorna i avdrag ska räknas bort från och med nästa år. Och för resor tillåts bara avdrag som ligger över 4000 kronor. Det betyder att inkomstskatten i praktiken höjs.
Och så har vi den första reaktionen på det här förslaget om en momssänkning. De här uppgifterna är uppseendeväckande. Det är inte konsumtionen som behöver stimuleras utan produktionen. Det säger Carl Johan Westholm som är vd i Företagarnas riksorganisation. Och han är alltså mycket kritisk mot förslaget till en momssänkning.
Den är en felaktig signal till ett näringsliv som har mycket låg lönsamhet. Det är bra att skattetrycket sänks, men det väsentliga nu är att stimulera produktionen och inte konsumtionen. Och på kort sikt så måste arbetsgivaravgifterna ner ordentligt eftersom konjunkturen fortfarande är så svag.
Men varför skulle det vara bättre? Momssänkning gynnar ju alla medlemmar i svenska samhället.
Ja, det kan man möjligen säga. Men det gör ju varje skattesänkning. Men den som är arbetslös vill ju hellre ha ett jobb än att kunna vara arbetslös och få något sänkta priser på de varor som han som arbetslös köper. Och en momssänkning minskar inte arbetslösheten utan den ökar importen.
Carl Johan Westholm, vd i Företagarnas riksorganisation. Han intervjuades av Anna Flemming.
April 1992. Det starkaste jordskalvet på 200 år i Nordeuropa.
Klockan 20 minuter över 3 i natt skakades västra Tyskland, Holland och Belgien av det starkaste jordskalvet på över 200 år. Ulla Pistor bor i Köln och vaknade av att huset skakade.
Först trodde jag att det var en hagelskur, men en hagelskur kan knappast sätta ett hus i gungning. Och ja, hela huset skakade, sängen skakade och det var mycket obehagligt.
Hur var stämningen? Blev människor rädda?
Ja, alltså jag kan bara tala om den stämningen som jag själv upplevde i familjen, och den var väl snarare uppsluppen. Först var det väl lite otäckt då, men vi förstod ganska snart att det var fråga om en jordbävning och den upphörde ju också snart. Och sen tyckte väl alla att det var ganska intressant att ha varit med om något sånt här. Men jag har också hört talas om att folk blev rädda. Det var ju till och med någon i Bonn som fick en hjärtattack och avled.
Är man beredd på jordskalv om man bor i renlandet?
Absolut inte. Jag har själv bott här i 30 år och aldrig varit med om något liknande. Och enligt vad vi har hört så var det här i varje fall det största skalvet sedan 1756.
Från några mindre städer i närheten av skalvets epicentrum uppe vid tysk-holländska gränsen, där rapporteras att cirka 30 personer fått lättare skador. Några av dem träffades av nedfallande tegelpannor när de lämnade sina hus mitt i natten. Det som annars beredde polisen den största mödan, det var alla inbrottsalarm som inte kunde skilja på tjuvar och jordbävningar. Svante Weiler, Berlin.
Ryssland, ekosändning 12.30 den 13 april 1992.
För mindre än en timme sedan kom beskedet att den ryska regeringen avgår. Och beskedet om avgången lämnades av första biträdande premiärminister Yegor Gaidar. Vi är tvungna att be president Jeltsin godkänna vår ansökan, sa Gaidar till journalister som bevakade folkkongressens session. Vi ska över till vår korrespondent i Moskva, Sten Sjöström.
Det är ännu inte känt hur president Boris Jeltsin kommer att reagera på den här avskedsansökan. Men regeringen Gaidar anser att det är omöjligt att driva vidare de ekonomiska reformerna sedan folkkongressen vattnade ur centrala delar av de ekonomiska reformerna och bland annat tillät en ökning av penningmängden. Istället hotar nu hyperinflation och Ryssland riskerar att gå miste om de 24 miljarder dollar som västvärlden så sent som för 2 veckor sedan utlovade i stöd, varnar regeringen. Omedelbart efter att folkkongressens konservativa majoritet drev igenom sina förändringar i lördags började enskilda regeringsledamöter hota med avsked. I en sån atmosfär träffades igår regeringen och ledningen för Högsta Sovjet och det såg ett tag ut som om man skulle kunna hitta en kompromiss. Men nu väljer alltså regeringen ändå att offentliggöra sin avskedsansökan. Trots det kan man inte utesluta att handlingen åtminstone delvis har med taktik att göra. I sin förklaring säger regeringen att den kan komma att ta sitt beslut under omprövning om folkkongressen backar på en del av sina punkter. Avskedsbeslutet är i så fall en åtgärd som främst syftar till att öka det politiska trycket på kongressen. Men om kongressledamöterna inte ändrar sig så blir den stora frågan hur president Jeltsin, som helt stöder regeringens ekonomiska politik, hur han kommer att reagera. En möjlighet som diskuteras är att Jeltsin i så fall kommer att vända sig direkt till det ryska folket vid sidan av det lagliga parlamentet folkkongressen för att få stöd för sina radikala reformer och kanske ordna en folkomröstning för att avskaffa folkkongressen som valdes redan under den sovjetiska tiden. Hur som helst ser utsikterna för reformpolitiken i Ryssland just nu mycket osäkra ut, liksom hela det politiska läget. Sten Sjöström, Moskva.
April 1992, Libyen.
FN-länderna inledde idag sina ekonomiska sanktioner mot Libyen. Orsaken är att Libyen vägrat lämna ut de två män som enligt amerikanska och brittiska myndigheter ligger bakom sprängningen av Pan Am-planet över Lockerbie.
Några av de 15 medlemmarna i FNs säkerhetsråd försökte förmå rådet att skjuta upp sanktionerna mot Libyen, men i ett slutet möte i FN-huset i New York i natt svensk tid så beslutade säkerhetsrådet att det inte fanns någon grund för att ändra resolutionen som säger att all flygtrafik utom humanitära transporter upphör från och med idag till och från Libyen. Libyen försökte också i sista minuten att undvika sanktionerna genom att via Arabförbundet föreslå att de två libyska agenterna som USA och Storbritannien vill ha utlämnade skulle ställas inför rätta på Malta. Inte heller det erbjudandet kunde säkerhetsrådet acceptera. Det var Marocko och Kina som ville skjuta upp sanktionerna mot Libyen för att kunna fortsätta att förhandla. Men Kina har trots sin möjlighet till veto mot varje beslut i säkerhetsrådet hittills lagt ner sin röst och avstått från sin möjlighet att utöva det inflytandet som landet formellt har. Sedan den internationella domstolen i Haag beslutat att inte gå emot FNs säkerhetsråd så fanns det inga fler utvägar för Libyen. USAs flotta har just nu 14 ytfartyg i Medelhavet plus ett antal ubåtar, dock inget hangarfartyg. Och en talesman för Pentagon, det amerikanska försvarshögkvarteret, avstod inte oväntat från att kommentera om USA förbereder en militär aktion mot Libyen. Däremot kan sanktionerna komma att skärpas om inte Libyen går med på kravet att lämna ut de två männen. Sanktionerna som nu träder i kraft innebär att flygtrafiken till och från Libyen stoppas, vapenförsäljning till Libyen upphör och att de libyska beskickningarna världen över krymps. Men i ett andra steg så kan oljetrafiken från Libyen stoppas, vilket antyddes av USAs utrikesminister James Baker. Det skulle innebära att Libyens viktigaste inkomstkälla stängs av. Storbritanniens FN-ambassadör och representant i säkerhetsrådet David Hannes sa att för Storbritanniens del så inleds sanktionerna vid midnatt amerikansk tid, alltså klockan 6 nu på morgonen svensk tid. Men det har också påpekats i FN att säkerhetsrådets resolution inte preciserar klockslag, bara dagens datum den 15 april. Lasse Åsgård, New York.
Den 13 april 1992 så har jag tagit del av en artikel i Idag som behandlar Iran, Mellanösterns nya militära stormakt. Att det ska bli den nya stormakten, det kan man se utav vapeninköpen under 1991. De köpte 3 stycken stora dieseldrivna ubåtar från Ryssland, 150 stycken F-7, MiG-29 och Suhoi-24, alla sofistikerade stridsplan från Ryssland och Kina. Man köpte 200 T-72 stridsvagnar från Ryssland och 1500 mindre avancerade stridsvagnar av modell T-55 från Polen. Och 170 stycken Scud B och Scud C-missiler från Nordkorea. Och så köpte man diverse kemiska stridsmedel från företag i Europa och reservdelar från USA, trots ett officiellt embargo. Ja, det är en nation som på mindre än ett år gör så stora inköp av vapen och annan krigsmaterial. De kan inte ha fredliga avsikter. Och man kan klart invända att de hade bittra erfarenheter från det 8 långa år kriget mot Irak. Men man kan inte se vapenutrustningen som enbart defensiv inriktad. Man bör också hålla i minnet att Iran med stor sannolikhet kommer att utveckla sin egen atombomb. Och i den ändan så har Iran sedan en tid tillbaka studenter i Kina för att studera kärnfysik. Och nu sedan sovjetiska sammanbrottet så erbjuder då Iran feta kontrakt till forna Sovjetunionens elit av vetenskapsmän från kärnvapenindustrin. Och vad det kan resultera i, det vet vi inte. Det är inte säkert att det är någon som nappar, men man misstänker. Och alla de här faktorerna tillsammans får både amerikanska och tyska och israelitiska underrättelsekällor att anta att Iran, de kommer nog säkert ha sin egen atombomb ja, i alla fall inom 10 år. Man har träningsläger i Sudan och där man på 12 olika platser tränar frivilliga från hela regionen. Och de tränas ut av elitsoldater från republikanska gardet. Ja, det är hur länge, undrar man då, ska västvärldens demokratier fjäska för det här prästerskapets diktatur i Teheran? Är det till nästa storkrig bryter ut? Eller finns det en chans att man varnar i tid? Eller minst det blir varnad i tid? Ja, det var en artikel, en tidningsartikel den 13 april 1992 utav en frilansjournalist som heter Thomas Nydahl. April 1992, Sverige.
Ja, Sverige har alltså under förmiddagen beslutat att i enlighet med FNs säkerhetsråds sanktioner utvisa de flesta av diplomaterna vid den libyska Stockholmsambassaden. Lars Kobbe rapporterar från Utrikesdepartementet.
Vid regeringssammanträdet idag beslutade alltså regeringen att utvisa 5 av 9 diplomater vid det libyska folkkontoret, ambassaden i Stockholm. Den svenska regeringen var mer eller mindre tvingad att fatta det här beslutet efter det att FNs sanktioner trätt i kraft idag. Förutom utvisningarna av diplomaterna som ska ha lämnat Sverige senast den sista april begränsas också de kvarvarande diplomaternas rörelsefrihet i Sverige. De får inte utan tillstånd röra sig längre än 30 kilometer från ambassaden på Vallalvägen här i Stockholm. Dessutom förbjuds all vapenexport till Libyen tillsammans med flygtrafik och försäljning av flygplan och flygplansdelar. De senare sanktionerna saknar praktisk tillämpning eftersom Sverige ändå inte har vare sig direkt flygtrafik på Libyen eller någon vapenexport dit. Utrikesminister Margareta af Ugglas säger i en kommentar att alla åtgärder som motverkar terrorism måste stödjas och att FN-sanktionerna och resolutionerna kommer att få effekt.
Det är alldeles klart att de här resolutionerna och den uppföljning som nu kommer att ske över världen, det är framförallt riktat mot den internationella terrorismen och det är på det sättet det måste ses.